Jag råkade dricka en öl av misstag innan. Jag hoppas jag kommer leverera nu, inte sluddra.
Hur lyckas du dricka den av misstag?
Det är typ på lunchen, så liksom slentrian beställde jag en öl. Eller de gav, jag köper samma varje gång. En öl och en whisky när jag liksom dricker någonting, så är det alltid det. Och så då fick jag en öl och en whisky utan att be om det.
Ja. Så det är inte bara en öl, det är en whisky?
Det var bara... Nej, den har jag bredvid mig här faktiskt. Som en lock, som lockar mig att det här ska bli klart någon gång.
Ja, vad härligt. Den här veckan är vi sponsrade av Carglass och Johannes, det är EU.
Mamma.
Ja, det är väl det. Är du redo att berätta nu om den här historien?
Hon är borta nu, va, morsan?
Ja, men hennes arv lever ju kvar.
Jag har hennes testamente med mig här. För det är ju så att mamma, hon var ingen bra bilförare, det vet ju lyssnare av den här podden. Man kunde se henne åka på, med skrikande motor på tvåan eller treans växel i 120 blås mellan Hallstahammar och Sala. Och man kunde se henne köpa refugerna, för att hon var ju närmast blind. Hon satt framåtlutad. Och det var ingen som fattade varför. Alltså, vi pratade ju förra veckan om Carglass Spotters. De som är ute istället för att spana på flygplan så spanar de efter Carglass Protect. Den här magiska vattenavvisande vindrutebehandlingen som Carglass har, som kostar 398 kronor. När man behandlar utan, alltså vattnet bara rinner av som magi när man kör över 60 km i timmen. Och det var det mamma testade hela tiden. Det var därför hon åkte som en dåre framåtlutad genom Västmanland. Och stod ju folk längs vägarna där och spottade mamma. Inte spottade, utan som spotters.
Ja.
Och en av dem arbetade ju på Carglass.
Men vadå? Så din mamma var... Jag fattar inte.
Han var ju morsans spotter. Han tittade på den här galna kärringen som körde runt i Västmanland. Men så fick han en idé. Carglass Protect. Hon sitter ju framåtlutad för hon är stenblind. Hon kan inte ha någon vindrutetorkare som yr över rutan. Hon behöver ha Carglass Protect.
Ja.
Och han kontaktade mamma. Och hon gillar ju miljön. Så i sitt testamente skrev hon: om ni ska använda den här idén, då måste ni tänka på miljön. Och Carglass, de återvinner 100% av allt bilglas som byter ut.
Ja, det är ju det, liksom det nya.
Det är nytt glas.
Ja, exakt. Som, alltså, morsan är väl, ja, de borde ha en bild på henne på liksom huvudkontoret, tror jag.
Ja, men det ville hon inte.
Inte?
För hon ville att Carglass Protect skulle tala för sig självt. Och hon var ju virrig på slutet.
Det vet vi.
Därför samarbetar ju Carglass med alla försäkringsbolag i Sverige, eller hur? Det gillar ju du, Pascal, som också är virrig.
Ja, det är ju så att man kan boka en tid hos Carglass utan att först kontakta sitt försäkringsbolag. Vilket du, jag och din mamma då när hon levde alltid hade svårt för att göra. Det är ju inte roligt. Utan här liksom går man in på Carglass och så tar man hand, de tar hand om skadeanmälan åt den. Det är superenkelt.
Det är verkligen otroligt. Och vi har en kod, rabattkod, Pascal O. Johannes. Säg den, Pascal.
Pascal, och så bokstaven O, Johannes.
Och med den så får man alltså Carglass Protect gratis när du lagar eller byter en vindruta. Det är bara uppge koden. Otroligt, va? För Carglass.
För mamma.
För mänskligheten.
Carglass Protect.
Protect.
Ja, välkomna till Pascal och Johannes podcast.
Får jag be om en tyst minut? Två tysta minuter.
Du tänker på att vi i Sverige har fått vårt eget Notre Dame, så att säga.
Har vi? Vad är det som brinner?
Ja, men Swedish Match, snusfabrikanten. Deras lokaler, deras fabrik i Göteborg har brunnit ner. Jag vet, min första reaktion...
Jag tänkte att vi hade vikt hela avsnittet till det, grabbpodden. Nej, du köpte massa snus, stressat, på nätet.
Jag sprang ner till min lokala tobakshandlare och... bunkrade 4 stockar snus, för jag tänkte att nu kommer priset på Göteborgs rapé öka satan. Så jag är beredd inför den enorma prishöjning vi kommer få se om nu allt har...
Under corona, du var ingen som bunkrade. Du bunkrade ju ingenting, men nu bunkrar du snus. För första gången i livet så förbereder du för livet efter katastrofen.
Ja, men jag satt och följde rapporteringen på kvällstidningen om det här. Jag tänkte, fan, det här är... Folk är påverkade av det här. Vi vet ju att folk bryr sig om snus. Framförallt män i det här landet.
Ja, så det är tyst minut för alla män som snusar i det här landet. Men jag har 2 tysta minuter. Är du intresserad av dem fortfarande? Jag vet inte om du trumfar din mans tysta minut.
Jag blir så ledsen nu när jag tänkte på snuset. Så jag är i sorg-mode redan. Så, ja, visst. Vad vill du hålla tysta minuter för?
Johanna Blad, offren för... Ja. Johanna Blad-dieten. Alla barn.
Vad är det för något?
Jag tänkte att vi skulle läsa lite ur Johanna Blad, influencer då, hennes bok Tjejbibeln, som kom ut alldeles nyss. För jag blev lite lockad när jag hörde Moa Wallin i PT-klubben. Ljuvliga Nanna Olofsdotter Hallbergs podd. En av Sveriges särklass roligaste människor. Och hon, Moa då läste boken och pratade där om, roligt, om en diet. Som de, där Johanna Blad som någon form av feministisk handling uppmanade då sina läsare att ge barn mackor och chips. Och det gillar ju jag också, eftersom att jag har gett Dino väldigt mycket mackor och chips genom åren. Så jag backar detta alltså.
Aha, okay.
Men jag vill ändå ha en tyst minut för de här barnen.
Aha. Och den andra tysta minuten då?
Det är en tyst minut, varför babblar du? Tack, vad fint att ni ville vara med oss på den andra av tre tysta minuter. Den tredje är ju då för vår bok Nomaden som kom tydligen igår, det jag missat. Förrgår, tre dagar sedan. I alla fall har jag nåtts av uppgifter om att vi har blivit sågade i
ja,
recension.
Ja,
det är första gången vi har blivit det tillsammans, va?
Ja, och jag tror, alltså det var ju också så, jag det var ju den här BTJ-recensionen då. Alltså Bibliotekstjänst egen recension som, ja, de är kända för att vara väldigt kritiska. Men jag kom på det samma dag som boken släpptes att vi inte har fått någon recension därifrån. Och då började jag ana ugglor i mossen. Jag borde inte ha hört
jag
av
med,
mig.
Så jag frågade inte om den.
Nej,
jag
gjorde misstaget att höra av mig till Ebba Östberg då, vår förläggare, och frågade, har inte kommit någon BTJ-recension? Och då sa hon, jag ska kolla. Och sen ska hon, oj, det har blivit en miss i kommunikationen.
Mm.
Då frågade hon, ska jag skicka den till dig? Så bara om den är bra. Men det fick hon för sent. Då hade hon redan skickat den. Och då visade sig då att vi har fått en trea av fem.
Det är väl inte jättedåligt. Men texten var väldigt illvillig, får vi säga.
Alltså det var ju faktiskt... Jag vet inte. Jo, jag blev ändå irriterad. För att den förtjänade inte den sågningen som den fick. Det vet vi ju att den inte gjorde. Men nu vill du alltså...
Det var ju den bästa boken jag skrivit, tycker vi då. Men det gör man ju alltid. Eller inte alltid. Men vi är väl inte de bästa bedömarna av den här recensionen. Men jag kunde störa mig ändå lite grann på att det vi har blivit kritiserade för att göra lite för mycket är det vi då får kritik för att vi gör för lite. Då blev jag ändå lite förvirrad.
Men då får vi nog utveckla det.
En hel värld. Tyskland. Det vi har fått kritik för är ju att vi har för mycket privatliv och för mycket värld och Sverige på 90-talet och för lite thriller. Särskilt i Tyskland har vi sett det. Speciellt också att vår tyska förläggare ibland håller med i kritiken på Instagram. Men nu får vi kritik för att vi gör det för lite. Då blev jag väldigt förvirrad.
Ja, you can't please them all. Men vi fick ju lite av en upprättelse nu när vi fick en meddelande om att den hade sålt 3000 inbundna exemplar redan första dagen. Vilket måste vara en sorts rekord för oss i alla fall.
Plus minus noll då?
Ja, men vi tar ändå en tyst minut eller?
Det tycker jag. Men fan, ska vi ha en... Jag tror jag har en fjärde tyst minut.
Mycket, mycket tystnad i den här podden om vi kör fulla minuter också. Tror du någon kommer spola... tror du lyssnare kommer sitta och liksom vara andäktiga och tysta och sorgsna över de här tysta minuterna vi håller? Vi får kanske klippa ner dem lite.
Ja, det vore ju respektlöst annars.
Ja, sant. De ska veta hut.
Ja, men jag messar en bild till dig här. Lisa Nilsson. Artist.
53. Ja. Okej, det är så ett Instagram-inlägg hon har skrivit här. Jo, jag tittar och äter mellomiddag, trots allt. Döttrar på annan ort, så jag är extra imponerad av mig själv. Köpte en klick löjrom, lammfiléer och extra lyxiga tulpaner och piffade en mellokväll på modest vis.
Vad menar du med modest? Det var väl inte så modest?
Nej, det var, om det där är modest, då äter hon dyrt, kan jag säga. Vill fortfarande inte ha någon alkohol, så det blev bubbelvatten och rabarber/fläderlemonad.
Man ska bara veta att hon har slutat dricka, så det är mycket...
Nu håller jag ut genom diverse sånginsatser på allt för pressade stämband och gläds med döttrarna att de slipper höra alla kommentarer om vad som skulle kunna göras för att förbättra, lägga om rösten eller bara låta bli att skrika i onödan. Eller, på ... byta tonart. De slipper kommentarer om textinnehåll och brist på innehåll. Och de slipper redogörelser om hur en melodifestival skulle kunna göras eller gjordes förr. Ja, hon är inte en vän av Melodifestivalen.
Nej, du kan hoppa till näst sista stycket där.
Ja, detta är inte en melodifestival längre. Det är show med bakgrundsmusik i begränsat urval av ackord och toner. Det borde heta Eurovision Show Contest istället. Det är bara utanpåverket som undantagsvis imponerat. Men, så går det till när intellektuella mammor får en egen dag i tystnad och kan titta på miniserie om Liv Ullmann på Viaplay. Och Johnny, riktig kultursnobb här.
Viaplay är ju klassisk kulturplattform.
Efter intensiv skaparvecka i musikens tjänst. Man blir så påfylld av innehåll att man står ut med lite ytligt sällskapsspel. Trevlig rösträkning på er. Ja, men det här måste jag säga. Dels är hon ju... Varför gör hon så här?
Nej, det är så märkligt. Det är så gubbjävelaktigt.
Nej, ja, det är verkligen det. Hon beter sig som en gubbjävel. Det får man faktiskt säga. Men det står i stark kontrast till något jag upptäckte i Aftonbladet. Där Lisa Nilsson också hade uttalat sig.
Jaha.
Ja, jag vet inte om det här kom före eller efter. Men så här svarar hon där. Hon får en fråga där om liksom... om vad hon tycker om Melodifestivalen. Är inte engagerad i Mello. Har inte blivit imponerad alls av det lilla jag sett i år. Det är inget för mig. Jag ägnar mig istället åt ny musik i studio på lördag. Spelar in riktiga melodier med riktiga texter inspelade av riktiga musiker.
Oj.
Det är ändå ganska hårt. Tänk dig om du och jag skulle så här, ja men vi är författare. Vi skulle läsa en ja men bok av ja men säg ja, men våra kompisar...
Är någon ung?
Ja, just det. Ja, vi tar någon ung som liksom är... av någon ny debutant. Och sen
ja, men Bob till exempel. Den här boken jag hyllade i podden här.
Ja, just
det här manuset jag fick skicka till mig. Om vi skulle sitta och raljera över det på det här sättet.
Och så, eller om vi fick frågan om... Ja, men det var någon... Det var någon litteraturfestival och så... Om vi skulle titta på den eller närvara och sa nej, vi sitter hellre hemma och läser riktiga böcker av riktiga författare. Det är ändå alltså, ganska hårda ord. Jag vet inte, det måste ju finnas någon sorts kollegial liksom, anda som man använder när man pratar om sina kollegor. Även inom artistbranschen. Det här är ju faktiskt hårresande.
Jag tycker så här, man får gärna prata egentligen hur man vill, men man kanske inte ska göra det när man ens hela karriär är byggd på att andra skrivit ens låtar.
Ja, men jag tycker inte man pissar heller på liksom musikerkollegor och kallar dem falska musiker liksom för att de jobbar med det där. För att alla de, för det första kanske det är så att inte alla de är där liksom för att de tycker så roligt, utan för att betala sina räkningar.
Ja, och den typen av gig har ju Lisa Nilsson väl gjort en hel karriär.
Alltså jag vet ingenting om Lisa Nilsson. Förutom att hon hatar andra musiker, uppenbarligen.
Jag tror att hon har hittat en nisch på Instagram där hon är en gubbjävel helt enkelt. Och säger att det var bättre förr. För det är ju så jävla, det är så jävla gubbjävliga grejer hon skriver alltså. Om hur en melodifestival skulle kunna göras eller gjordes förr. Varför skulle hon berätta det för sina döttrar? Varför skulle det vara intressant? Har du sett Melodifestivalen förr på skall?
Alltså jag har sett två Melodifestivaler, bara finaler. Och så har jag varit på plats på en, men det minns jag ingenting av. Jag såg när Loreen vann, då var jag i en lägenhet på Gärdet.
Är det förr?
Nej, alltså du vet, jag visste inte vad Melodifestivalen var förrän jag började jobba på Expressen. Jag visste det på riktigt.
Det hedrar dig ändå på något sätt. Eftersom att du är så mainstream i övrigt. Det är fint att du har en lucka och det är Melodifestivalen. Det gör det lite edgy.
Ja, och det är ingen snobbism från min sida. Jag tycker i och för sig, alltså jag håller med Lisa Nilsson om att det inte är så roligt att kolla på oftast. Men jag satt ändå uppe nu senast och såg den här finalen. Jag tyckte Björn Gustafsson...
Satt du uppe? Den slutade väl då 9:30?
Ja, 10 slutade den. det var ju roligt. Linnea gick och la sig, så ska du fortfarande sitta ensam och kolla på det här? Så ja, men nu vill vi se vem som vinner. Spoiler, men berätta, alert,
du som
om man
har
inte
sett
vet
vem,
Marcus
vem
Martinus.
Wow. Ja. Som jag såg att Jens Lillestrand upp en bild med dem. Ja. Wow, kände jag också.
Också roligt att Linnea sa att hon hon ville träffa dem, sa hon. Hon tyckte de verkade så härliga. Ja. Hon sa att om hon fick vara med i Min stora dag någon gång så skulle hon vilja träffa Marcus och Martinus.
Det är jätteobehagligt. Har hon gått till barndom?
Ja, det var det jag sa det också. Jag bara, tänk om jag skulle säga, alltså, nu är jag ju lite äldre än vad hon är, men att jag skulle vilja träffa två liksom 20-åriga tjejer på Min stora dag. Hur skulle du ta det? Så hon, nej, det vill hon inte svara på. Det brydde hon sig inte om.
Nej.
Vet du vad som gjorde mig väldigt glad i Mello också?
Nej, berätta. Det känns som att Mello är något för dig egentligen. Du gillar ju stora shower.
Ja, gör jag det? Jag vet inte. Jag är helt ointresserad av Oscarsgalan. Jag förstår inte hur folk kan sitta och kolla på det. Men Mello, ja, men det hade någonting. Men det som gjorde mig verkligt glad, det var att jag, alltså, du vet han, Björn Gustafsson, komikern.
Ja, jag känner till honom.
Ja, han är tillbaka i Sverige igen. Jag har inte sett killen på, det var väl 2008. Han flyttade inte han till LA och sånt. Jag har helt missat att han har kommit tillbaka.
Ja, jag såg ju någon Melodifestival. Han har samma vilsna. Han är tillbaka verkligen där han var.
Ja.
Han har också gått i barndom.
Ja, men han är ju väldigt, väldigt bra. Det måste jag säga.
Mm. Men du blir glad. Känner du honom?
Nej, aldrig träffat honom.
Har ni hyllat dina böcker?
Nej, nej. Men jag kan få skicka honom ett exemplar av Nomaden nu då, snart.
Alltså, det är spaningen du märker. Björn Gustafsson är tillbaka i Sverige.
Hur länge har han varit det? Om det är någon lyssnare som vet hur länge Björn Gustafsson har varit tillbaka i Sverige, så kan de mejla oss. Ni får mejla min privata mejl, för vi har inte satt ihop någon mejl till vår podd.
Och vi kan ju hålla en tyst minut för hans frånvaro i Sverige. Men anledningen till att jag började prata om Lisa Nilsson och ville hålla en tyst minut för hennes låtskrivare, som hon verkar helt och hållet bortse ifrån. De pratar om sin karriär och när hon pissar på andra artister som är uppe och showar med andras låtar. Det tänker jag på, du var ju på Guldboksgalan och tog emot en guldbok för vår bok Till minne av en mördare. Och jag såg en bild där att du som låtskrivare, spökskrivare, faktiskt fick stå framför kameran med Camilla Läckbergs bok.
Ja, alleged spökskrivare. Det var väl det som jag och Camilla tyckte var väldigt roligt när vi tog den här bilden. Lyssnare av podden och andra kanske har väl inte missat att jag pekades ut av tidningen Kvartal och Lappolappin. Heter han så?
Så heter han.
En reporter där som någon sorts spökskrivare av Camilla Läckbergs böcker. Så därför på den här guldboksgalan då. Så först... Camille, du och jag, vi förärades ju en guldbok för Till minne av en mördare. Då har man sålt mer än 100 000 ex. Och det var det alla utom Läckberg var där för. Hon hade ju sålt 200 000 ex och fick någon sorts platinabok. Så hon ropades upp sist.
Ah.
Och när hon då ropades upp för att ta emot den här platina eller diamantboken, eller vad det nu hette, för sin bok Gökungen, så knuffade hon fram mig istället. Vilket var, först blev väldigt förvirrat bland prisutdelarna. Och sen, jag gick tillbaka efter några meter så att det, och så gick Camilla upp och tog boken. Men det var djup förvirring och oro bland de här Bonnier-människorna när jag klev upp på scen när hennes namn ropades upp då. Och sen fick jag...
Vadå, att du skulle erkänna dig som att det var du som skrev den boken?
Ja, men,
eller vadå?
Ja, men grejen skulle vara så att det skulle se lite roligt ut i och med att det har varit så mycket skriverier om det här och att folk skulle bli förvirrade. Det var faktiskt Camillas idé att jag skulle gå upp och göra det. Sen fick jag också väldigt...
Jag tycker det är mest roligt att ni verkligen ni höll på det här skämtet i 6 månader. Det tycker jag är det mest fascinerande med det här.
Och sen så...
Timingen är otrolig. Det är värre än den där gången. Vad var du försökte göra? Du försökte dra ett skämt som, i podden som du misslyckades med att dra för Anna Holt.
Ja, exakt. Det var... Ja,
du jobbar
det.
Mycket med att skämta liksom 2 månader senare.
Ja.
Att liksom, punchline kommer väldigt, väldigt sent.
Ja, det gjorde jag och Camilla här också. Jag ska säga att jag gjorde ut en bild sen från Guldboksgalan, fast inte med din och min bok utan med Camillas bok då, där jag skrev att jag tackar läsarna. Vissa människor förstod ju skämtet för de kollade, men jag blev också lite nedslagen av hur många människor som faktiskt inte kollar på vad de likar och liksom kommenterar, för att det var ganska tydligt att jag inte höll i min egen bok. Folk var väldigt glada för min skull och trodde då att jag hade sålt 200 000 ex av någon bok. Medan vissa tyckte det var roligt och smart av mig att lägga ut det här inlägget med Camillas bok.
Och framförallt en otrolig komisk timing. Pascal, fuck, marry, kill brukar du leka ofta, har jag hört, om på omvägar.
Nej, jag brukar säga 10 cm på längden eller på kuklängden.
Vad är det? Jag det... fattar inte.
Ja, man vill bli...
Jaha! Längden!
Ja.
Väljer jag då?
Ja.
Alltid?
Ja.
Jag ska, alltså, ska jag ta 10 cm från penis också?
Nej, man blir inte av med något. Det är inget nollsummespel så att säga. Det är bara, nej, bara en 10 cm bonus. Men skitsamma, vi går vidare. Fuck, marry, kill. Ja. Vilka är alternativen?
Ja, Alex Schulman, Fredrik Wikingsson eller Gubben Guillou.
Oj, oj, oj.
Det är känsligt för det här.
Uff. Ja. Fuck Fredrik Wikingsson i så fall. Han blir riktigt tight.
Kliniskt knull.
Aha. Ja, ren är han ju också väldigt.
Sterilt.
Ja, verkligen.
Han har så här deskutan med sig. Ej. Som man duschar inför operation.
Ja, sen gifte jag mig nog med Gubben Giora. Jag tror, alltså...
Arvet. Kort giftermål.
Ja, ja, dels det, men också jag tror vi får några härliga år där på slutet tillsammans.
Mm.
När ja, men han är ju så härlig.
Dödar Alex.
Ja, men jag tror,
fadersmord.
Ja, exakt. Det får bli någon sorts fadersmord där. Ja, alltså, jag vet inte. Ja, men jag tror, jo, så får det bli faktiskt. Jag är också imponerad av Gios arbetsrum som jag såg på i en DN-intervju med honom med alla de här döda djuren på väggarna. Jag vill befinna mig där.
Mm. Det är inte sexigt, tycker du?
Alltså, nej. Jag skulle inte fuck him i det rummet. Jag och Wikingsson skulle nog... Nej. Var brukar Wikingsson hänga? På Mahalo. Har jag lunchat med någon gång. Mahalo är alltså någon sorts vegan fik.
Mm, jag äter ofta det, jag alltså.
Du också, du och Wikingsson.
Hornsgatan.
Ja.
Mm. Ja, men vi testar tre till. Jag värmer upp det för något mer känsligt här.
Okay.
Det här tror jag du... Eller jag tror ju för sig att du skulle tycka det här. Jag tror du skulle vägra svara. Men Johanna Blad, det här är alltså tre personer du tycker om då. Som du har kanske på podden 30 gånger sagt hur mycket du tycker om. Johanna Blad, Alexander Pärleros och Attila Joldas.
Oh, okej. Okay. Ja, Pärleros är ju lätt. Honom...
Jag gissar att du säger fuck där. Rent även där.
Ja, jag vill nog bo med Pärleros. Det känns ganska härligt ändå.
Jaha.
Ja, men jag tror alltså, vi känns mer...
Han är så bra historieberättare.
Ja, nej, men dels har han ju ett jävla fint hus där nere någonstans på Solkusten i Marbella, tror jag. Så det känns som att jag flyttar in till honom då. Och sen... Jag tror att de andra två skulle vara ganska jobbiga att bo med. För att de skulle liksom pådyvla mig sina åsikter. Och åsikter om allt jag sa och vad jag gjorde och så här. Så att jag och Pärleros, vi skulle nog vara bra match där. Och jag skulle väl... Jag skulle väl kanske... Ja, men jag gillar Attilas tatueringar. Han känns som en het älskare. Ja. Så du får ligga med Attila. Och sen får jag tyvärr det får väl bli Johanna som stryker med då, tyvärr. Men jag har inget val.
Du har inte smidigt för henne med.
Vi får ta det senare.
Nej, alltså den egentliga frågan, det här var liksom uppvärmningen. Fuck, marry, kill ryssar, kineser och araber. För det är det jag ska prata om. Därför, nu kanske jag knivigare för det då. Jag trodde du skulle tycka att vi jobbar med Alex och Fredrik och Pappa Gio och sådär.
Vadå? Som folk då? Du, någon sorts...
Ja, men som turister i alla fall. Så mycket kan jag säga.
Alltså jag har ju aldrig... Jag gillar ju de här... Jag har inte haft så mycket att göra med kineser som turister. Inte ryssar heller.
Vilka hatar man i Chile? Har man hat turistgrupper där? Är det liksom...
Nej, för det är liksom inte solsemester. Alltså det är inga folk som åker på chartersemester till Chile. Det finns väl
du
mer...
Du pratar ganska illa om snåla kineser som inte låter Benjamin gå på toaletten här för någon podd sen.
Ja, men det är sant. Men det, ja, jag har även varit utsatt för den rasismen i Sverige en gång. när jag och Nikos åt på en... Ja, det var en Kina-buffé. Och så... Så frågade vi efteråt, när vi hade ätit upp, om vi kunde få ett glas vatten. Alltså ett vanligt glas kranvatten. Då ville hon bakom kassan ha 10 kronor. Trots att vi hade ätit det. Så det bär jag med mig. Men jag vet inte, det är svårt att... det är ganska många människor i de här länderna. Och kulturella befolkningen, eller vad man ska säga, som då är araber. Jag vet faktiskt inte.
Det är ett svepande drag här.
Ja, verkligen. Ett enda svepande drag. Jag vet inte, jag har svårt. Hjälp mig på traven. Vad känner du? Du som jag antar att du har mycket mer att göra nu i Thailand.
Ja, men som konvertit vet jag att jag hade gift mig med araberna.
Ja.
Inte för att Magda är arab då, men som att jag enligt dig har konverterat till islam.
Ja.
Så har jag inget annat val. Skulle bli förskjuten såklart.
Ja, såklart.
Nej, men så här. Anledningen till att jag pratar om det här, det är att jag befinner mig på en resort i Thailand. Du vet ju hur det är på resorter. Alltså hotellkomplex. Det finns ju alltid en grupp som dominerar. Det blir ju alltid så. Alltså ibland är det ett bröllopssällskap eller ett killgäng. Då är det ju hemskt. Men det är liksom, det finns alltid en, ofta då en folkgrupp som äger liksom stället.
Ja.
Eller?
Ja.
Håller du inte med om det? Men jag tänker att det blir extra tydligt just på resorten när man liksom bara är där hela tiden. Alltså man blir så beroende, man blir en enda familj. Om liksom en ryss skiter sönder toaletten vid poolen, och det gör de ju ofta, då får jag lida för det.
Hur då?
Ja, men jag måste gå på den här pooltoaletten med Dino om och om igen. Alltså, det blir så jävla, jag vet inte. Man blir så påverkad av varandra på sätt man aldrig annars blir. Man är instängda. Och jag tänker att det här är vad du ska ha med dig som bakgrund. När du skriver böcker har ju du så här små informationsblad. Alltså typ en källa säger någonting om fixade matcher. Och sen kommer ett kapitel. Ja. Eller vad det nu kan vara. Någonting från Brottsförebyggande rådet, något du citerar. Och det här är det för mig idag. Men jag är ju här i Thailand för att skriva färdigt min bok. Det känner du till. Syndafallet, min solobok.
Ja.
Och jag har ju lämnat in den, förutom den fjärde del som utspelar sig i Hua Hin med omnejd.
Okej.
Okay. Och jag lämnade in boken på Arlanda. Och jag tänkte att jag skulle känna mig så där fri, du vet, när man skickar in en bok. Men det har varit, ja, men från det att jag landade här. Jag stod på planet och bara grät. Jag var jätteledsen. Jättemärkligt. Jag var helt knäckt. Och när jag liksom kommer hit till hotellet så... Men den här känslan av frihet, den vägrar att infinna sig. Du vet att när man tappar 5G-uppkopplingen i Stockholm, då brukar man ju börja må bra, eller hur?
Det gör man aldrig i Vasastan.
När man tappar för att man lyfter med flygplan alltså.
Aha. Du menar så? Jag tror att man gick runt i Stockholm och tappade 5G-mottagningen. Tänkte jag, vad fan?
Tappade 5G.
Jag vet inte om jag brukar må bra då. Jag brukar sitta och läsa då. Jag brukar inte vara så fokuserad på mobilen innan jag flyger heller. Men du är det när du sitter där med familjen, sitter och scrollar Instagram.
Nej, men jag märkte det när jag kom hit till hotellet, att jag är fortfarande kvar i Sverige. Jag sitter liksom och tänker på räkningar och pengar, och jag ska skriva jag tänker på en bok jag skriver om 2 år. Jag är liksom inte här. Och den första kvällen så äter jag, Magda och Dino middag här på terrassen. Det är ett jättelitet hotell vi bor på. Det är 23 rum. Man bor i såna här små, fina, gulliga trähus. Ja, men vi sitter här på terrassen. Det är kväll. Det är så här generisk jazz i högtalarna. Och Magda dricker en sån här jättevattnig daiquiri. Och jag dricker en bourbon för att jag inte vill ha en sån här jättevattnig daiquiri.
Det är jag som har lärt henne att dricka daiquiri, så.
Hon kunde inte innan.
Nej, men hon visste inte vad det var.
Lime.
Nej, men jag minns fortfarande första gången.
Är det så?
Ja. Det är jag som har fått henne att dricka det. Det var någon gång vi satt och söp, du och jag, Linnea och Magda. Och så vad har du där? Och så hade jag en daiquiri. Får jag smaka? Och sen dess var hon fast.
Hon har varit med om så lite innan. Jag lärde henne att dricka rött vin.
Ja, du ser.
Och äta skaldjur. Ja, otroligt.
Och hon lärde dig att hata gris.
Det gjorde hon verkligen. Fan vad jag hatar gris. Det finns inget jag hatar mer.
Nej, jag vet.
Men så här, vi är ju jättetrötta när vi sitter här på kvällen. Mosiga.
Det är synd om
du vet, jag har inte sovit på 40 timmar då. För jag kunde inte sova på flyget. Och av någon anledning så har jag den här, liksom, det första ruset. Du vet, det, tröttheten går över kanske vid timme 28 till pigghet. Så jag bestämt mig för att vi ska börja potträna Dino direkt. Och han sitter ju och är jätterädd för pottan. Och nu sitter han på restaurangen, där kan vi inte ha med den. Han sitter på stolen och liksom börjar så här däcka på stolen med någon padda. Och jag ser en liten kissfläck på shortsen där på restaurangen. Ja, men du vet, man är så trött som man orkar inte göra någonting åt det här. Och det är då allt ställs på ända. Åtminstone börjar göra det. Det är då Magda får syn på gubbjäveln.
Okej. Okay.
Den här mannen kommer förändra allt jag trodde jag visste om min sinofobi, min rysskräck, min islamofobi. Han är kanske 70-80 år. Han sitter också på restaurangen. Men han sticker ut för att precis som vi är han den enda europeen här. Alla andra är thailändare. Eller det finns kanske några kineser. Han är helt ensam också. Han är den enda person som är helt ensam. Jag tänker direkt horknullare. Det gör man när man ser en ensam vit man i Thailand. Men han har ändå inte den auran, märker jag. Han sitter liksom, han har det bästa bordet. Han har det enda bordet där det är en skylt som det står reserved på. Och det är den hörna där man liksom har bäst vy mot havet. Och han sitter bara och betraktar de här vågorna som slår i land. Han har en flaska rött vin på bordet. Och den är nästan tom. Men ändå ser jag att han dricker med måtta. Han dricker med exakta rörelser. Som att han har suttit där väldigt, väldigt länge. Och han rör inte blicken, han flyttar inte från havet. Det är något märkligt med honom. Jag liksom försöker följa hans blick. Jag ser också att det finns ett träd mitt på resorten. Ett jättestort träd som liksom de här två husraderna med de här liksom strandvillorna och de vanliga villorna ramar in. Så är det ett träd som egentligen är två träd som har växt ihop till ett hjärta. Väldigt gulligt. Det känns som att det är det han tittar på. Och jag vet inte om Magda är trött eller delirisk eller någonting, men det är i alla fall vad jag tänker när hon, precis som jag, stirrar på gubben och säger, han är här på en minnesresa. Hans fru har precis dött. Och nu reser han i deras fotspår.
Oj, vad baserar hon det på? Någon sorts känsla bara, eller?
Ja, jag frågar om de har pratat med varandra. Nej, nej, men det där ser man bara, säger Magda.
Va?
Och, okay. Ja, märkligt va?
Ja.
Men det gör något med mig, det stannar kvar hos mig. Jag kan liksom inte sluta se den här gubbjäveln efter det. Och det blir en ny dag, jag arbetar ju hela dagarna här. När jag är klar, kanske vid 4, så lägger jag mig på vår terrass med Magda och Dino. Jag läser, har du läst Kungen av Nostratien, Tony Samuelssons bok?
Nej.
Om nyss, tror jag. Nej, fin är den, eller fin, jag tycker mycket om den. Och när jag är klar med den efter 7 sekunder så läser jag Kjell Westerås senaste bok som jag älskar också. Men jag märker någonting. Jag läser väldigt snabbt, jag läser liksom hela tiden. För så fort jag tar ögonen från boken så är jag liksom i Sverige igen. Jag tänker på vår bok som ska släppas. Just då så vet jag inte om den recensionen, men jag börjar då ana att det faktum att de inte har skickat recensionen tyder på att den är dålig. Och jag börjar liksom fundera, men hur många månader överlever jag om det skiter sig med böckerna? Hur mycket pengar har jag i bolaget? Jag mejlar vår revisor och frågar om jag kan ta en utdelning snart, fast jag har pengar. Jag är inte här, jag kan inte vara en del av familjen, jag är inte avslappnad. För så fort jag ser Magda och Dino så liksom påminns jag om min oro. Förstår du den här känslan?
Ja, verkligen. Jag lever med den varje dag.
Du gör det, eller hur? Ja. Vi pratade om det för ett år sedan kanske, halvår sedan. Visst är det vidrigt?
Ja, verkligen.
När kände du den? Det är ju försörjningen va?
Ja, alltså när världen är så turbulent som den är så tänker man väl ofta på så här, vad ska det bli av oss? Vad ska det bli av den här världen?
Mm.
Ja.
Ja, det är för jävligt. Och jag märker också när jag tar mig liksom så här dagens första drink att då brukar ju konturerna bli lite mer suddiga då. Men nej, den här liksom knivskarpa liksom ångesten, den fortsätter att gräva, skära i mig. Det är först dagen efter på morgonen som jag förstår vad det är som saknas, vad som är fel.
Vad är det då?
Och det är när jag träffar gubbjäveln.
Du ser honom igen alltså?
Ja, men det är på frukosten. Vi sitter och ska precis lämna bordet. För att Dino, du minns, vi blöjtränar honom. Mm. Det här är andra eller tredje dagen. Det är liksom
Hur många drinkar har du druckit nu?
Ja, men det här är på frukosten. Jag har druckit 0 drinkar.
Okej.
Eller menar du just nu när jag berättar det här?
Nej, jag menar då, det är frukosten. Det var...
ja, det är 0 drinkar. Okay. Kaffe har jag druckit. Två koppar kaffe. Och ja, men det sker ju olyckor. Och den här morgonen så har han har liksom klarat sig att kissa, från att kissa hela natten för första gången. Men han är också rädd för pottan. Så vi vet ju att så här, vilken sekund som helst så kommer han kissa ner sig. Och det pallar ju inte riktigt.
Han bara låter det ske som ett liksom fyllo.
Ja, men det är väl det som kommer ske. Alltså, han har ju inte kissat på 12 timmar. Och han är inte ens 3 år gammal. Det måste ju ske till slut. Ja, och det är då jag träffar gubbjäveln. Alltså precis när jag ser honom börjar liksom... Han sitter på stolen och så här gnider benen mot varandra. Och då... Så hör jag, på svenska alltså. Hej, hur mår ni idag? Mår ni bra, min vänner? Det är så gubbjäveln gör entré i vårt liv.
Vi verkar ju vara en trevlig gubbe.
Ja, du ska få höra. Det här, klockan är kanske 8:30 här.
Men vadå, är han svensk? Eller? För det lät som han hade någon utländsk accent, så att säga.
Ja, han är holländare.
Aha.
kommer det visa sig ganska snart när han har stapplat färdigt på svenska och slagit sig ner vid bordet bredvid. Jag har ju försökt avstyra det här liksom. Du vet när man, ungefär som på ett mingel, man sänder ut väldigt tydliga signaler om att man är på väg någonstans. Man liksom tecknar mot någon som att man säger hej till någon och sådär. Men han är en gubbjävel, han ser inte det där.
Nej, nej.
Han slår sig ner.
Eller så kanske han ser det och tänker att det där skiter väl jag i.
Det är exakt vad han gör. För han har någonting att berätta, det märker jag ganska snabbt.
Jävlar har ju ofta någonting att berätta.
Ja, och kom ihåg att klockan är 8:30 här. Han säger i alla fall, jag såg er första kvällen här. Jag vet inte om ni såg mig, men jag satt där, vid det där bordet. Och jag satt och tänkte på minnen. På saker som har hänt. Jag tänkte på min fru.
Oj.
Helga. Ja, där blir man ju nyfiken ändå.
Ja, framförallt måste ju Magda vara väldigt nöjd med sig själv när hon hör det här.
Ja, hon är ju väldigt snabb med att säga till Dina att vi kan kissa sen.
Hon skiter i att han är kissnödig, stackaren.
Ja, men den här jävla cliffhanger-grejen att jobba med, det här clickbaitet. Det är, Magda köper det, sväljer det helt och hållet. För det är det han gör. Han är också så här, han får något bekymrat över ansiktet. Han liksom indikerar att något har hänt med den här jävla Helga. Jag vill ju också veta om Magda har rätt. För jag har ju gått och retat henne för det här med minnesresa. Att hon, liksom, att hon tycker sig ha liksom känselspröten ute på det där sättet. Så jag frågar, jag bara frågar. Vad hände med din fru? Kanske lite ofint, men jag vill veta. Ja, det är ganska sorgligt, säger han. Dan som är rätt, eller Dan. Och sen börjar den. Monologen. Gubbjävelsmonologen. Det första han säger är 1979.
Då vet man att man kommer bli sittande där ett tag.
Ja, då åkte vi till Thailand första gången, säger han. Sen började han tänka lite och då Dino hoppar ner från stolen och säger kissa, potta, potta och klämmer sig för magen. Och Magda bara trycker till honom en till croissant. Den här gubben, han märker ju ingenting av Dino. Han har tänkt färdigt. Han säger, nej, hörru, vi måste nog ta den från början. 1975, säger han.
Åh, herregud. Han går tillbaka i tiden alltså.
Ja, det var då jag lärde mig svenska. Det var något år innan jag träffade Helga. Han började alltså några år innan han träffade sin fru. Och jag vill ju höra nu, han har ju fångat mig.
Ja,
med sin
berättare.
Märkliga berättarteknik. Men det är ju många år till nu. Jag antar att han har ju, jag ser att han har ring på fingret.
Ja, det är ett par decennier där.
Ja, det är otroligt. Ja, men han började i alla fall berätta om att han träffade en svensk tjej då, 1975 på skitsemester. Hon var ung, hon var väldigt vacker. Och sen är det väldigt, väldigt lång redogörelse för skidsemester i Alperna. Ja, det är Dan själv då som måste ta över sina föräldrars företag. Det vill han inte. Han ville plugga, men det får han inte. Och det är en jävla prästfarsa till den här svenska tjejen. Och något bibelläge som sätter käppar i hjulen. Och nu är vi alltså inte framme vid Helga, hans fru.
Nej, det är en annan tjej.
Ja, det är tjejen som var innan Helga.
Aha, okay.
Han ville berätta om hur han lärde sig svenska, att han tog privatlektioner. Och det är någon berättelse som hans, jag förstår inte riktigt, hans föräldrar äger något hus eller någonting mitt i Amsterdam och sen säljer de det. Och sen kan han gå i pension vid 51 års ålder. Så han har hoppat fram till, vadå, 90-talet eller någonting.
Ja, ja.
Och sen kommer Helga.
Okay.
Och då är vi tillbaka.
I 79 då?
Och pratar om hennes, ja, hotpants som hon hade. För hon var ju bara 17-18. Wow.
Okay.
Love of my life. Ja, jag ska liksom inte fortsätta. Det är så mycket. Det är liksom, han är någon importör av något. Jag får inte säga vilket märke det är, men jättekänt lyxvarumärke som man har som hobbyprojekt. Och det är hans livsverk med Helga. Det lever han av. Och nu är vi på 90-talet. Jag har fortfarande inte fått reda. Klockan är kanske 9:15 här.
Dino,
förstår
hur mår han?
Hur frustrerad det här. Han sitter bara på marken och kvider. Och Magda, hon är helt inne i berättelsen. Jag börjar ju, alltså, du vet ju, du och jag är nog ganska likadana där på ett hemskt sätt. Att när någon börjar berätta en historia, dels så försöker vi ju koda av historiens beståndsdelar väldigt mycket. Och framförallt, vi vill ju bara komma fram till målet för att sen bedöma utförandet på något märkligt sätt.
Ja.
Men Magda är inte så. Hon är helt hänförd av gubbjäveln. Så jag vänder liksom blicken inåt. När han pratar, när jag ser hans bekymrade ansikte, så ja, men då är jag inte där. Jag är inte längre liksom på Devasom som den här resorten heter. Utan jag är liksom på alla tidigare resor jag någonsin har gjort. Och det är där jag gör den här upptäckten. Alltså vad det är som saknas för mig. Vad det är som gör att jag inte kan må bra på den här resan. Varför jag inte kommer liksom till ro. Det är de jävla ryssarna, kineserna, araberna, amerikanerna, tyskarna, vilka som helst. Den här förhatliga gruppen som har tagit, som liksom alltid på något sätt tar över en resort, vilken det nu må vara. Och jag inser att jag har använt de här schablonerna som någon slags snuttefilt. Alltså, all skit som jag känner i början av en resa liksom projicerar jag på den grupp som dominerar resorten. Är du med mig?
Ja, verkligen. Och nu saknas den yttre fienden.
Ja, för det är, alltså, alla i Thailand är här och de är jättevänliga och härliga och åker in och ut här i två dagar och försvinner. För det verkar vara, man glider hit två dagar från Bangkok typ.
Okay. Och, så du där upptäcker det riktiga Thailand?
De som har jättemycket pengar i så fall. Ja. Och de som är på det indiska bröllopet bredvid som har fyrverkerier varje natt. De har hyrt hela Avani-resorten med band. Enorm fest där. De bor också här. Men när jag liksom hör den jävla holländan, gubbjäveln, prata, så jag förstår ju att den här liksom tröttheten, jetlagen, att inte vara akklimatiserad till värmen, du vet, man känner sig ful och blek. Jag har liksom kunnat vända bort den mot att andra personer är vidrigare än jag. Inte till utseendet alltså, utan till sättet. Känner du igen det här? Eller är jag bara hemsk?
Nej, det är nog en unik egenskap du har, att ständigt leta efter yttre fiender för att liksom må bättre själv.
Fan vad vidrigt. Vadå, du gör inte det eller? Alltså omedvetet såklart.
Alltså, det är klart jag kan störa mig på någon dansk jävel vid buffén liksom, om jag är på Kanarieöarna.
Ja.
Men det är ju mest att jag blir irriterad på honom. Jag kopplar inte det till mig själv eller min inre sinnesfrid alls.
Nej, men jag tänker att det har gjort att det har stått i vägen för mina liksom osäkerheter som jag alltid känner när jag är så här trött och risig. Ja, men så här, Intercontinental, Mauritius, februari 2020. Jag är jätteskör då, för jag har precis läst en recension även då. True Detective och Kryckos står det. Min första bok ska komma ut om en månad. Men förstfödd som den heter. Men någon jävla gubbjävel även det. Jag får tag i den i förtid och såga den. Skriver att den aldrig borde ges ut. Jag är inte ens hudlös, jag är skelettlös. Jag bara ligger på marken redo att bli sparkad på den jävla resorten.
Ja.
Men jag mådde bättre då. Och jag inser det nu. För varje morgon i frukostmatsalen, då fick jag uppleva den stora svälten.
Jaha.
Det var krig om varje liten brödsmula där inne. Alltså trots att det var en 5 liksom stjärnig resort. Så direkt, så här. Jag går fram till rostbröden och ska ha en macka. Och omärkligt så smyger det fram en förtrupp. Säg 10 kineser. Och liksom lutar sig över min axel. De tittar. Det är någon som, det här vill något ha. Det där borde man ha i så fall. Och sen hör man så här lockropen till resten av familj och vännerna. Och det dröjer inte mer än 12 sekunder till. Så har man 13 armbågar i liksom ländrygg och mellangärde. Och så står man plötsligt och liksom kippar efter luft vid vattenstationen.
Vadå, du har blivit utknuffad från din macka?
Ja. Alltså det var slagsmål om maten. Alltså stod du någonstans, då kom det alltid 5 personer och puttade bort dig och skulle ha det. Det var helt otroligt. Och tog man då liksom hämta andan lite vid vattnet, ja då nog fan vill de ha vatten just då.
Men då räckte inte maten till på det här resortet?
Jo, det fanns hur mycket mat som helst, men det var just den här konkurrensgrejen. Det var så jävla speciellt. Nu är jag ju dunder sinofob här. Jag överdriver också, det var inte exakt så där illa. Men det var liksom en krigisk stämning om maten hela tiden.
Mm.
Och det här är ju liksom nidbilden av kinesiska turister. Jag är medveten om det, jag använder mig av den. Men det skrivs ju mängder med artiklar om turistorter som slår larm. Precis som man gjorde i Palma, på Mallorca, om svenskarna och britterna som super sönder ön till exempel.
Ja, just det.
Det var ju stora liksom, protestmarscher, alltså det var ju våld. Jag kommer ihåg att jag var nyhetschef och gjorde så här hatet mot svenskarna.
Ja, det minns jag.
Ja, vi förtjänade det. Vi förtjänade hatet, 100%. Men, och här är det liksom, man köper sig förbi runt olika regler. Om du liksom vill röka på en affär, då säger du här är 10 000 i någon valuta. Och så får du röka där. Eller jag köper halva butiken. Det beteendet. Men om jag minns rätt så finns det till och med en så här angiveritjänst som kinesiska staten har. Där man kan anmäla otrevliga kinesiska turister. Så att de får svårt att lämna landet. Vilket jag uppmanar alla att inte göra såklart. Det är ytterst problematiskt.
Vilket land får de svårt att lämna? Alltså det landet de turistar i?
Nej, men det är något med någon så här visumgrej, jag vet inte. Jag hörde det här i någon podd för 7 år sedan kanske. Okay. Så jag kan ha helt fel.
Okay.
Men det kan vara liksom, det kan vara att man får svårare kanske att använda vissa resebyråer. Jag har ingen aning. Det här är verkligen en Filip Hammar-spaning. Jag har hört något någon gång som kanske är en sinofob lögn. Jag sprider den vidare. Men i alla fall, Ja, det här löstes ju förresten. Det var ju coronatider. En dag var ju alla kineser bara borta. Och så var jag helt ensam på hotellet. Med min ångest. Så svälten var borta. Den stora svälten var borta. Men min ångest var tillbaka. Men är du med på vad jag, liksom, är du med på vad jag menar? Är jag hem som säger det här? Kommer jag bli hatad av alla kineser?
Nej, det tror jag inte.
Jag får sprida ut det. Ska jag ge mig på en till folkgrupp här då?
Turister. Ja, det tycker jag verkligen.
Ja. Marriott, Velegama Bay, februari 2022, Sri Lanka.
Du bor alltid flott, det får jag säga.
Du har just bott i Chile i ditt andra hus i 3 månader.
Ja, fast det är ju inte ett flott hus. Det är liksom, det är inga liksom bufféer och sådär. Det är ju liksom ett ganska gammalt, orenoverat hus som inte har renoverats sedan år 2000 kanske. Men visst, vi är olika där helt enkelt. Du vill leva i sus och dus. Liksom. Du dricker drinkar till frukost och sådär. Ja, fortsätt.
Sri Lanka, älskar Sri Lanka. Men det här var ju enda landet man kunde resa till under pandemin. Eftersom att det höll på att gå i konkurs och släppte de alla regler. Det var underbart. Så dit åkte vi. Det var jag ju skakig även då. För då hade ju min förra agent, Alice, tvingat mig att steka en färdig bok. För hon tyckte att idén för bok 2 var bättre. Så jag fick börja om.
Okej.
Okay. Så jag var liksom lite skör. Men då kom ju räddningen där. De jävla ryssarna.
Vad
det här är de? Alltså, de var överallt. Det här var alltså det här var liksom veckorna innan, dagarna innan Ryssland invaderar Ukraina, som vi är där. Och på det här hotellet finns en massa med tv-apparater. Och det finns liksom så här fjärrkontroller där man ser liksom kanallistan så här klistrat på. Så här 1, CNN, det är bara nyhetskanaler. Men alla tv-apparater är ukopplade ur väggen, strömmen.
Aha.
Och det är ju för att på hotellet bor kanske 70-80% ryssar och 10-15% ukrainare. Och alla vet ju, som det var då, alla vet ju att när som helst kommer de gå in i Ukraina.
Ah.
Så det var väldigt, väldigt speciell stämning. Första kvällen så träffade jag en rysk kvinna. Den enda jag pratade med, som att de inte var så sociala alla. Men de pratade ju inte engelska, de flesta ryssarna, på de här resorterna. Och hon hade väldigt speciellt sätt att berätta var hon kom ifrån. Hon hade en brasklapp i varje mening. I'm from Moscow. Och sen lade hon till, it's much more different than you think. It's very open, very progressive. Och I love Sweden. I've been to Gothenburg. I enjoy your democratic principles. Det är jävla konstigt. För hon var så här medveten, ung, framgångsrik tjej. Men kände ju, hon kunde inte säga, det fanns någonting i luften. Hon förstod hur jag såg på det som hände. Men hon ville inte beröra det. Hon ville bara visa att hon stod på en annan sida, så att säga. Ja. Eller på min sida. Ja, men det var ju väldigt speciellt. Dels var det speciellt att alla de ryska männen satt i ett hörn och söp. Och kvinnorna satt med de mormor och barnen. De söp dem också, fast mer på ett så här medicinerande vis. Det var väldigt, väldigt uppdelat. Och så var det ukrainarna. Som liksom höll sig för sig själva. Det var nästan bara OnlyFans-modeller. Det var så jävla speciellt.
Okay.
Och det enda de gjorde var att de tog bilder. Och postade så här Slava Ukraini. Den typen av grejer och taggade hotellet.
Okay.
Så fort man gick in på så här hotellets hashtag. Då var det bara den typen av bilder. Så det var liksom. Och de tittade. Alltså det var så jävla märklig stämning. Och ganska aggressivt. Alltså det var ganska aggressiv stämning.
Ah.
Mycket liksom attackera hotellpersonal och sådär. Bråka om påhittade stölder och sådär. Men jag mådde ju bra i det här.
Ja, du trivdes som fisken i vattnet.
Ja, för varje frukost. Det var inte den stora smälten. Det var en smash and grab cup som skedde då.
Vadå?
Ja, men det här är ju också ett femstjärnigt hotell. Det var inte jättedyrt. Ja. För som att landet höll på att gå i konkurs. Men om man ska åka dit från Ryssland med ett så här 15-personers sällskap och tapetsera sig själv i Gucci Chanel som alla gjorde på hotellet. Ja. Inte bara ryssarna, utan alla utom jag som hade någon ful t-shirt.
Martin Melin hade inte tyckt om det där.
Vilket av det?
Min t-shirt? Nej, Gucci-kepsarna. Ja. Han blev vansinnig.
Han och Cheryl hade gjort en vars ingripanden. De har väl inte jurisdiktion där. De har gripit allihopa. Det är mest kvinnorna i och för sig.
Okej. Okay.
De kan ju langa dem med, man vet inte. Men det var liksom räder i den här frukostmatsalen. Alltså det visade sig ganska snart att ingen av just ryssarna hade förbetalat för frukost. Så det som skedde varje morgon var att de här picknickarna med män och kvinnor separerade. De gick ner till dem, eller kvinnorna gick ner och packade upp allting. Och sen så kom männen ner och då stack ett par av kvinnorna mot frukostmatsalen. Så gjorde de en gir.
Men det här låter ungefär så som lejonflockar arbetar. Det är kvinnorna som jagar. Och männen som liksom äter först.
Äter.
Sen, ja.
Vad fint. Det är någon sån här historisk grej. De hedrar historia. Ja, du gillar ju historia.
Historia, jag vet inte. Det är väl snarare någon sorts zoologisk.
Biologisk.
Ja, eller så, ja.
Jag menar tradition.
Ah, okay, ja, okej.
Ja, men de girar i alla fall förbi den här frukostmatsalen. Det är såna här, du vet, glasväggar man kan skjuta bort. Så det är liksom ingen vägg riktigt. Och de följer liksom den här väggen mot toaletterna. Men precis vid så här sista, nu öppnade glasrutan, så kastar de sig in. För där har de hittat ett ledigt bord. Och då börjar de så här messa på WhatsApp eller Viber, som man säger i Bosnien, Viber. Och sen plötsligt så kommer det liksom så här 10 kvinnor till, vanliga entrén, och säger, ah, we have table, ja. Yeah. Och sen bara springer de in med sina cylindväskor och vad det nu kan vara. Och så går de till varsin station och bara häller ner alla croissanger, allt bröd. Alla de här engångsförpackningarna med sylt. Det är väl helt roligt. Man ska gå och hämta något. Det är allt. Det är bara soprent på allt som inte rinner. Det är så soppa när det enda de inte tar. Och sen glider de ut, stressat. Gnäller de att de inte fick en latte i tid eller någonting. Alltså som en avledningsmanöver.
Men jag förstår inte varför de gjorde det här. Jag förstår faktiskt inte. Varför gjorde de det här?
För de har inte förbetalt frukosten.
Men alltså, de liksom lurade systemet på något sätt då?
Ja, det gick in och hämtade. Så hade de picknick där ute sen.
Men hur kunde de låta dem komma in då?
Alltså det var så aggressiv stämning. Det var så många gånger olika män anklagade personal för att stjäla saker. Och personalen pekade på, du kan göra en report, en kamera där och där och där. Och det var nästan slagsmål. Det var, jag tror de var lite, de lät saker slide för att slippa problem. Det var ju bara några croissanger.
Jag fattar.
Så nu är jag osans med ryssarna också.
Ja, verkligen. Det är inte många, du har gjort det osans med typ en femtedel av jordens befolkning.
Ja, nej, men det här är ju bara stereotyper, men kanske i vissa fall stämmer om turister då. Det är precis som att bosnier hatar i Kroatien för att de bara har med sig medhavd mat och beställer en kaffe och så sitta på restaurang. Så att de har sin pitta där. Och amerikaner är väl jättehatade i hela världen. Alltså, jag vill bara säga det.
Men du, för du blir inte rädd nu?
Nej. Borde vara det?
Nej, det tror jag inte.
Ja, men...
Men vi vet att om du blir novichockad så vet vi varför.
Så jävla omotiverat. Jag flyger också hem samma dag efter den här podden kommer. Och någon ryss då har snabb översatt den här. Otroligt. Nej, men så här, det jag far efter, det är ju att på det här hotellet så saknas ju det här. Alltså det finns liksom thailändare, någon tysk bög, det är det. Det går inte att störa sig på dem, de är jättehärliga allihopa.
Ja.
Och... när jag har liksom kommit hit i mina tankar, då lyckas jag liksom fånga upp något årtal när han och hans, den här holländaren, han pratar fortfarande. Klockan är väl 9:45. Nej, jag vet inte, det har gått så lång tid. Han och hans fru verkar liksom, han byggt något hus. Det gillar de. De gillar sitt hus och allt verkar frid och fröjd. Hon dricker aldrig för mycket, säger han. Ja, men hans historia är ju liksom helt, den är fortfarande helt, alltid frid och fröjd. Den är helt ointressant. Jag fattar inte vad det är som pågår. Och jag börjar liksom, jag märker att jag börjar hata honom. Jag försöker minnas andra så här, men det var någon jävla holländare när jag var på Marriott i Hua Hin 2018 som hade med sig eskorter och var väldigt bröliga. Kan jag skapa ett nytt förakt mot Holland? Jag tror det.
Ja, det är nog möjligt.
Jag zonar ut i alla fall för hans jävla berättelse. Jag ser att Dino, han är inte kissnödig längre. Han leker, han sitter på huk i repan med en så här leksaksbil och leker med några så här, det har kommit någon, typ 10 kineser som ska checka in. Väldigt vänliga kineser, apropå vad jag tidigare sagt. Och jag lyckas liksom inte få den här osäkerheten att fästa på gubbjäveln. Jag tittar på honom, han är ändå bara en gubbjävel. Jag kan inte hata hela hans land på grund av honom. Det går inte. Och jag har ju sett hur trevlig han är mot personalen. Jag har sett den här typ 80-åriga, underbara thailändska kvinnan som äger hotellet. Som liksom går en liksom sin hälsningsrunda varje morgon. Och har så här Marie Fredriksson 1993-frisyr. Så här extremt stilig och värdig. Fast grått hår då. Men det går liksom inte. Och jag börjar också tänka på mig själv. Jag börjar fundera. Jag minns att när jag beställde min kaffe på morgonen så sa servitrisen, speak slow, I'm a bad listener. Jag känner inte så respekterad här. Jag tänker på liksom, det lesbiska paret från Bangkok som Magda fick så bra ge med. De tittade inte ens på mig. Och det är då den liksom kusliga känslan börjar slå rot i mig. Är det jag som är den hatad här? Men jag styr ändå blicken mot kineserna. Försöker liksom hitta någonting i liksom något spår av den stora svälten där. De är bara bedårande, de gullar med din och plötsligt så ser jag att gubbjäveln rycker till. Alltså verkligen rycker till. Jag tänker typ att han får en hjärtinfarkt. Och jag vänder blicken mot honom och han gråter. Och Magda tårar i ögonen. Och då liksom sugs jag tillbaka in till det här samtalet. Och han säger, and that's when I lost Helga.
Oj.
48 years together. And I had to help her get her the last dose of morphine. Det är någon sån här halvaktiv dödshjälp han berättar om. Jag vet inte riktigt vad det som har hänt. Och han berättar i alla fall, det är därför jag är här. Jag åker samma resa som vi gjorde tillsammans sista gången. Jag sitter här varje kväll och minns. Och jag skriver i en minnesbok.
Jag vet hur nöjd Magda är just nu. Hon måste ju le genom tårarna. Hon hör
här. Ja, det här var ju liksom en vecka sedan. Hon har inte slutat le än. Hon är så jävla nöjd. Ja, men så har han en sån här minnesbok som han skriver ner liksom alla minnen. Och han har ett minnesaltare med liksom sin hustru Helga. Jag kände att jag måste kapp här. Jag har missat grejer. Så jag hör mig själv fråga. Hur dog Helga? Jag förstår ju bara att liksom titta på Magda. Att, ja, 12 minuter cancerbehandling har just avhandlat här.
Åh, herregud.
När jag liksom möter gubbjävels blick. Då, jag ser ju det som sen bekräftas. När jag hör ett åh! Från kineserna. Där Dino, mitt i lobbyn, dragit ner shortsen. Och lagt, alltså han har lagt en kabel. Det är verkligen en kabel. Den är enorm. Och han står där och skrattar. Han hoppar. Han pekar. Jag kan, pappa! Jag kan, mamma! Jag förstår ju att varför jag mår så här. Det är inte kineserna eller holländarna, araberna den här gången. Utan det är vi. Det är svenskarna.
Den här veckan så är vi sponsrade av Nextory.
Mm.
Och du, för det första är du ju en stor Nextory-vän.
Mm.
Men det är också så att du har pratat väldigt mycket om en speciell bok som är skriven av John Ivy de Lindqvist. Men inte bara det, du pratar väldigt ofta också om ditt möte med honom.
Ja, lite för ofta. Ja, men det här kopplar ju till Nextorys hela mission. Alltså, de vill ju göra böcker tillgängliga för alla. Och det vill jag göra nu, trots det jag var med om med John Ivy de Lindqvist, den här otroliga författare. Sommaren 1985 heter hans bok. Den rekommenderar jag alla att lyssna eller läsa på Nextory. Men jag träffade honom på bokmässan.
Just det.
Vi har ju till och med samma agent.
Ja.
Och jag gick fram till honom och sa att jag älskar boken. Och att vi har samma agent. Och den här boken, i den så hittar ju ett gäng ungdomar på en skärgårdsö en sjöjungfru som de tar hem, hon är skadad. Och det var, alltså, när han såg mig där, den här speedade bokmässa Johannes, 3 på natten utanför någon bar. Alltså, han tittade på mig som att han just hade upptäckt en sjöjungfru, och han visste också kraften i sjöjungfru, hur farlig hon var. Han sa inte ett ord. Han bara log lite primariskt mot mig och vände sig om och gick.
Starkt ändå.
Men trots det, med Nextorys mission så vill jag sprida den boken till alla, för den är underbar. Och jag antar att det var jag som var jobbig, jag förstår honom. För du vet hur speedad jag var på bokmässan.
Har vi någon rabattkod att bjuda lyssnarna på?
Ja, nextory.se/pascaljohannes. Där kan du gå in, och det är ett supererbjudande, 6 veckor gratis för nya och gamla medlemmar. Det är ju nästan otroligt. Så det gäller såklart inte om du är en aktiv medlem, men nya och gamla, gå in på nextory.se/pascaljohannes och läs Ajvide. Kanske kommer han gilla er mer än han tycker om mig. Det gläder mig i så fall. Ni kommer i alla fall älska boken.
Tack, Nextory!
Jag ska tatuera in i svanken, tänkte jag. Ett citat.
Nu i Thailand, eller?
Ja, det är kanske dåligt i och för sig. Men man ska inte tatuera sig här. Är det inte något sånt?
Nej, jag vet inte. Jag har aldrig tatuerat mig. Jo, jag har i och för sig ett L för Linnea på handleden. Men det gjorde min kompis lillebrorsa.
Ja, nej, men jag tänkte har det här citatet. Jag är så het att hela klimatkrisen beror på mig.
Va? Var ska du sätta den här tatueringen? Och vad menar
svanken.
Du? Svanken. Aha.
Nej, inte.
Nu har du plötsligt jättebra självförtroende, eller?
Men jag har lärt mig det här, för jag har läst Johanna Blads bok Tjejbibeln.
Aha, och där ger hon tips om att man ska sätta den i svanken. Alltså, man ska skriva så i svanken.
Det är ett av tipsen om man vill liksom få lite, känna sig lite het. Få lite självförtroende. Ett annat är, spela in den sexigaste låt du någonsin hört på din telefonsvarare. Ring hem varje gång du ifrågasätter hur het du är. Förutsätter då att man har en landline, vilket flesta väl inte har.
Är inte bara smartare då att teckna Spotify-abonnemang och spela upp den?
hackad? Du är hacker.
Ja, jag vet inte.
Ska du skriva en egen tjejbibel kanske?
Ja, nej, det är jag inte kapabel att göra. Men jag blir ändå... Alltså, det här med att du ska tatuera dig, eller den här tatueringen som man ska ha då, att man ska placera den i svanken, då är det ju bara... Alltså om man då är...
är det väldigt mansfilt? Tjej.
Ja, alltså exakt. Då är det bara killar som man då har sex med som ser det. Och då ska de tänka... Alltså är det ett budskap till killarna då? Att man själv som kille då ska tänka att man är het?
Det är så jag är så het. När man läser det så är det ju jag.
Ja.
Eller nej, det är svårt. Och det är fint i och för sig. Båda kan känna det.
Hur skulle du reagera om du upptäckte det? Om du hade sex med någon?
Alltså, om jag tolkade det som att det var hon själv som pratade så, kanske lite känsla av att det var en psykopat, eller? Lite oroväckande kanske, eventuellt.
Ja, jag vet inte.
Att det är det också man vill sammanfatta sig själv som.
Ja,
det är väl
lite det också, att det är så här, det som är det viktiga i det här som människa. Nej, jag vet inte, jag tycker om Johanna Blad, men jag är inte helt övertygad om nyttan i att tatuera det där i svanken, måste jag säga.
Jag tänkte vi skulle snacka lite om det här, men jag tänkte först vi skulle snacka lite om Expressens 100 gummor.
100 gummor, det är som 100 gubbar som gängkriminella brukar benämna då, omyndiga killar som tar sig an morduppdrag och deras vägnar. De kallades för några år sedan i alla fall 100 gubbar. Men då har Expressen alltså skapat en lista med 100 gummor istället.
Ja, det är väl 100 mäktigaste kvinnor, är väl den egentliga titeln. Det halsar lite med jämförelse.
Ja, det var väldigt roligt, måste jag säga.
Jag bara noterar när jag läser den någon form av trend. Kan inte du också ta fram den? Så kan vi titta lite på den här 100 gummorna.
Jo.
Bläddra ner till nummer... Vad fan har de för nummer? 21.
Okej, Pernilla Månsson Colt, programledare 57. Det här blev året...
Jättetrevlig, underbar.
Ja, det kan jag tänka mig. Hon ser väldigt trevligt ut här på bilden. Det här blev året när de svenska kändiskvinnorna slutade färga håret och släppte fram sin vackra, naturliga ton. SVTs stjärna Pernilla Månsson Colt, som med den äran ledde Nobelprissändningen, blev en av de hyllade trendsättarna. Camilla Läckberg och Agneta Sjödin har också valt att vara snygga i grått. Du tycker hon inte borde varit med på listan, eller?
Jag tror att du frågar mig om jag tycker att hon borde färga håret och tatuera svanken istället. Nej, alltså jag kan väl bara vända mig mot att man kallar det här... Det här är väl ingen trend? Det skrivs inte 25 sådana här artiklar. Har inte vi gjort det redan när vi fortfarande var nöjesreportrar?
Camilla...
Nu hakar person X på trenden att inte färga håret och ha grått hår.
Jo, det har varit en trend väldigt länge. Alltså Camilla Läckberg gjorde väl det här för... Det var väl mer än ett år sedan i alla fall.
Som spökskrivare, var din idé?
Ja, men exakt.
Fröken Snusk, plats 23. Drottningen av epadunk var inget one hit wonder. Fröken Snusk är en rosa röst för epakulturens tjejer, vars popularitet inte verkar skadas nämnvärt av anklagelserna om fulstreams på Spotify.
Jag vet inte varför jag skrattar. Det var roligt att de tog upp det med anklagelsen om fulstreams också på Spotify.
Ja, jag ser liksom ett mönster här. Jag ska gå ner till Romina här.
Romina Pumaktari, vilken plats är hon på då? Där, 71.
Jag vet inte om du ser samma trend som jag här, men det står så här, Sveriges yngsta statsråd, älskar henne ska jag säga. Alltså, jag träffade henne, jag har sagt det varje gång hennes namn har kommit upp sen jag träffade henne på kulturfesten, hon var så jävla ljuvlig. Och, ja men statsråd, Sveriges yngsta statsråd och förmodligen det mest utskällda. Men Romina står pall mot stenhård kritik om ökad utsläpp, ovilja att delta i intervjuer med expertmedier och svekdebatten om SD-samarbetet. På högersidan hyllas hon däremot för sin djärva debattstil och talas om som framtida partiledare. Det är ju speciellt, för det här är ju, är inte det här liksom, både Fröken Snusk och Romina, gubbjävels egenskaper?
Hur menar du då?
Ja, men de har gjort fel, men de bara skiter i det. De står pall, de kör på.
det har
de vägrar be om ursäkt. Ja. Alltså, att man liksom, är det man ska eftersträva? Det känns som Johanna Blad-feminismen verkligen.
Ja, men det har du rätt i. Att traditionellt, med egenskaper som kanske inte är så hyllade som här hyllas. Eller som nu har börjat hyllas. Där i ser man ju en trend i så fall.
Ja, här ska vi säga, det här är inte liksom en kritik mot Expressen som lyfter eller väljer det här liksom diskursen, utan det är ju Expressen är ju en tabloid, en kvällstidning med känselspröt ute, alltså trots allt.
Ja, och vi får understryka.
Det är en spegling av samtiden det här.
Ja, men vi skulle understryka också att det handlar absolut inte om de här kvinnorna på listan heller, för de är ju
Nej.
De är ju alltså säkert supervälförtjänta av att vara på den.
Ja, men alltså Romina kan väl absolut vara med på den här listan, men kanske inte för att hon bara skiter i ganska rimlig kritik. Eller är det det, alltså, det är det som är så speciellt?
Du menar att man hyllar dem av fel anledningar, eller vad man ska säga?
Det är som att man köper, det är lite så här när en Stina Wolter-figur går ut och är ledsen för någonting. Och alla köper hennes narrativ på ett märkligt sätt för att hon är ju ledsen. Alltså, nu tar jag bara henne som exempel. Det kan vara vem som helst. Det kan vara en David Hellenius-figur också, för den delen. Mm. Men man köper varje persons berättelse och känsla har ett värde bortom någon form av moraliskt värde, så att säga.
Ja, verkligen.
Vad tycker du om det?
Jag tycker det är härligt att du ser det. Att du inte låter det duperas av samtiden.
Ja, vi kan läsa Johanna Blad här. När jag, plats 90 då. När Johanna Blads lilla bebis Sigrid blev orolig valde hennes mamma att trösta henne med amning. Inga konstigheter. Det speciella var dock att detta hände mitt i sändningen av Nyhetsmorgon i TV4. Och reaktionerna lät inte vänta på sig. Johanna Blad sköt och ner all kritik med ett självförtroende av stål. För hon har just tatuerat svanken. Står inte, men det är tipset. Kvinnokroppens roll i det offentliga rummet slutar aldrig att väcka känslor. Det är ju en sann sista mening. Det är korrekt detta. Till exempel kan man hamna på plats 21 för att man inte färga håret. Men man köper ju hela narrativet som Johanna Blad påhejad av Attila Joldas målar upp som, med amning som något form av stigmatiserat varande, som vi har pratat om tusen gånger. Vi kan inte gå in på det. Men att man ändå köper det är speciellt, tycker jag.
Ja, i just det här fallet är det väl det, för att vi, det var väl du som gjorde det journalistiska grundarbetet där och kollade hur många kommentarer det faktiskt var som var nedsättande om den här amningen i TV. Och det var väl inte speciellt många, om jag inte minns helt fel, eller?
Jag minns knappt detta. Jag hade något vagt minne av att någon i alla fall gjorde det, och det var väl typ ingen, som det ju ofta är. Jag har ju varit kvällstidningsreporter och dykt ner i kommentarsfält för att hitta en kritisk röst och lyfta upp den. Ja, men Läckberg var väl det största vi hade innan det var Laila Bagge, när det kom i form av klick. Mm. Så vi skrev ju om henne hela tiden. Och då räckte det med en kritisk kommentar. Alltså vi skrev ju så mycket om Camilla Läckberg att det blev Camilla Läckbergs stopp på Expressen. Man fick inte skriva om henne utan att Thomas Mattsson godkände det. För att det skulle skrivas 12 artiklar om dagen annars. För att, alltså, det är helt sinnessjukt vilket tryck det var. Alltså vilken trafik det var så fort man nämnde henne.
Ja. Men du berättade ju för mig att du läser Johanna Blads bok nu, Tjejbibeln. Ser du? Ja, men tar hon upp den här amningshatstormen i boken?
Jag har mest läst de här små tipsen på hur man ska leva sitt liv. De tycker jag kan finna förtröstan i. Jag som är ju i en kris här på min resort.
Aha.
Och jag tycker mig se ett spår här. Alltså jag tycker mig se en koppling till det vi pratar om. Man liksom skapar sin egen berättelse och sen är den sann och alla köper den. Hon har ett karriärtips här. Vässa ditt CV är rubriken. Varje kapitel har ett tipskapitel. Så här, hon har rubriker då. Vad du gjorde. Och sen, var hemma med barn lite för länge. Vad du skriver i ditt CV. Gick en intensivkurs för att bli expert på stresstålighet.
Okej. Okay. Menar hon då att man ska skriva det här i CV:t? Man ska ljuga? Eller frisera sanningen då, ganska mycket?
Du får bedöma när du hör några till. Vad du gjorde. Var arbetslös och slösurfade på Instagram. Vad du skriver i CV, sociala medieexpert. Vad du gjorde, fick sparken från ditt förra jobb och stämde företaget. Vad du skriver i ditt CV, expert inom fackliga frågor.
Ja, det här är problematiskt. Det är ju en väldigt stor liksom de här tipsen, om någon lyssnare funderar på att göra så här nu, så avråder jag det bestämdaste, för att du kan ju bli uppsagd från ditt jobb senare om du kommer fram att ha ljugit i CV:t om olika saker. Det är ganska stor, jag tror i Danmark där en massa politiker just nu får avgå just för att de har ljugit i sitt CV och det här har kommit fram. Så jag vill bara lyfta en varningens finger mot de som funderar på att göra så här som Johanna Blad nu säger att man ska göra.
skippa gärna frågor om miljön, svara inte som Romina, det är helt okej, men ljug inte på ditt CV, då klarar du dig. Eller då åker du ut, förlåt.
Ja, jag kanske ska skriva sin egen, en mans bibel.
Jag tror inte vi gjorde det, vi släpper helt det där med, efter vi fick det där 3 i BTJ så började vi skriva mansbiblar istället. Men du har ju lite problem när du gymmar, du hade ju en axelskada, så din ena bröstmuskel är väl större än den andra, eller hur? Det har du pratat mycket om.
Nej, fan fick du ifrån. Däremot fick jag hade en inflammation där jag fortfarande i min axel som jag fick sprutor för. Det var ju det här klassiska avsnittet när jag poddade på sprutor som någon sorts elitatlet.
Alltså, hade du kunnat få ett tips här, att det går snabbare att springa till bussen när bara en tutte skumpar. Det är fördelen med att det är ojämna hängpattar. Man sparar pengar eftersom man bara behöver köpa ett inlägg till sin push-up-BH.
Ja, det där förstår jag inte riktigt. Det är nog alltså, man måste nog ha bröst för att förstå det. Det har inte jag.
Nu blev det för komplext.
Ja, nu blev det jättekomplext där. Ja. Men om något förlag nu liksom blir lite sugna på att vi ska skriva en mansbibel, så vi har väl, har vi lite några tankar på hur vi skulle formulera någon sorts, alltså det här med till exempel Johanna Blad pratade ju om den här tatueringen i svanken då. Liksom, vad skulle den manliga motsvarigheten till det vara?
Att det blir vårt CV lite grann. Vi behöver inte höra av sig till agenter och förlag. Vi är ju fria. Om vi bara tatuerar oss så kommer någon nås av det här. För det är ju lite lärdomen här. Alltså, vi har träffat Lisa Nilsson, gubbjävel. Vi har träffat gubbjäveln Holländan, Johanna Blad. Det är gubbjävlar allihopa.
Jag vet inte om jag har träffat sanningen. Lisa Nilsson eller om det var Jill Jonsson.
Ja, men i det här avsnittet tänkte jag.
Aha, jag trodde du menade i verkligheten. Avsnitt.
Ja, du vet inte. Lisa Nilsson hyllade min första bok, den enda som gjorde det. Ja, Stig Larsson också. Två gubbjävlar.
Ja, men ja, vad skulle vi...
Jag har ju kanske... droppsnopp, kanske.
Det var då deskriptivt. Du skriver en pil ner mot penis och skriver du bara droppsnopp på magen då, eller?
Ja.
Det är så jävla... Ja, jag vet inte hur... Ja. Eventuella kvinnor du ska ligga med.
Det är kanske inte så det är manstillvänt, kanske. Mer än kvinnotillvänt då.
Ja, det får man ju säga. Du är ju berömd för din droppsnopp då. Ja, kanske. Och jag då? Vad skulle jag tatuera in? Det får ju bli liksom den här bilden jag har på näthinnan nu efter att ha sett de skakande bilderna av
Ditt
Swedish.
Notre Dame.
Mitt eget Notre Dame då, den här brinnande snusfabriken i Göteborg.
Tror vi kommer vara med på någon 100 gubbelista nästa år? Tror vi kommer ha mansbibeln? Snus och droppsnopp. Men vilka ska vi ha med på listan då? Är det vi som är jury, antar jag?
Ja, det får ju bli. Det får ju bli den här podden då. Men det får väl bli samma gäng som är på kvinnolistan.
Men tror du det här ska lyckas? Då måste vi utse en vinnare redan nu. Så de vet, alltså, folk fattar vem som är 100 gubbarnas 100 gubbe. 100 gubbe nummer 1.
Det finns väl bara en person då?
Ja, det är väl gubbjäveln Lisa Nilsson.